Downing Street 10, den brittiska premiärministerns bostad, är själva centrum i brittisk politik. Det är även min arbetsplats. Snett framför mig sitter premiärminister David Cameron, min chef. Nu är det strax efter midnatt. För bara några timmar sedan stängde den sista vallokalen.
Det här är Sommar i P1 med Mats Persson. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag sitter på en av de mest kända adresserna i världen. 10 Downing Street. I rummet som kallas för The Study. Winston Churchill använde det som sovrum. Margaret Thatcher använde det som kontor. Ett gigantiskt porträtt av Mrs. Thatcher hänger på väggen. En tydlig påminnelse om platsens historiska betydelse. Golven har heltäckningsmattor och de tjocka gardinerna täcker det mesta av fönstren. Längs väggarna står stora skåp fyllda med böcker. De flesta handlar om saker som har hänt här i huset. Downing Street 10, den brittiska premiärministerns bostad, är själva centrum i brittisk politik. Det är även min arbetsplats. Snett framför mig sitter premiärminister David Cameron, min chef. En bit längre bort sitter Storbritanniens finansminister George Osborne. Ytterligare ett antal rådgivare är samlade i rummet. Det är den 24 juni 2016. För en stund sen åt vi buffé och drack vin. Stämningen var spänd men ganska gemytlig. Nu är det strax efter midnatt. För bara några timmar sen stängde den sista vallokalen. Den brittiska väljarkåren, 45 miljoner människor, har precis röstat om huruvida landet ska förbli medlem i EU eller inte. Omröstningen är av enorm strategisk och ekonomisk betydelse för Storbritannien, Europa och världen. Den kommer att avgöra om Europas näst största ekonomi ska stanna i det mest avancerade forumet för samarbete mellan stater som någonsin existerat, EU. För oss som sitter i rummet är omröstningen en fråga om liv eller död, alltså politisk liv eller död. Röstar väljarna på att stanna i EU befäster David Cameron sin makt. Det var han som kallade till den här folkomröstningen, hårt pressad av en EU-skeptisk folkopinion och sitt eget parti. David Cameron vill stanna kvar i EU. Vinner han den här folkomröstningen har han gjort något helt fantastiskt. Avgjort den infekterade EU-frågan en gång för alla. Röstar Storbritannien däremot för att lämna EU är vi alla som sitter här i rummet med stor säkerhet arbetslösa. Inklusive David Cameron. Så nu sitter vi här framför en storbilds-tv under det där Thatcher-porträttet och ser BBC rapportera resultaten från den historiska folkomröstningen. Sunderland i norra England är en av de första färdigräknade valkretsarna. Här finns biltillverkaren Nissan med 7000 anställda. 6 av 10 bilar som produceras här exporteras utomlands. Mestadels till Europa, utan skatter och tullar tack vare Storbritanniens EU-medlemskap. Sunderland om någon borde rösta för att stanna kvar i EU. De borde vilja skydda jobben på sin Nissan-fabrik. Men trots det lyser en stor siffra på storbildsskärmen. 61% av väljarna i Sunderland har röstat för att lämna EU. Hela rummet tystnar. Allt stannar upp. De 2 timmarna som följer är smått overkliga. Valkrets efter valkrets som i våra opinionsmätningar pekades ut som marginalvalkretsar. Swindon, Birmingham, Wales röstar på att lämna. Som under alla krissituationer i Storbritannien börjar någon skicka runt te i rummet. Klockan är strax efter 3 på natten när premiärminister David Cameron ställer sig upp. Stoppar in skjortan. Slipsen och kavajen har rakt av för länge sedan. Trots vad som håller på att ske ser han förvånansvärt avslappnad ut. Det gör han alltid. Han försvinner ner för trappan med de smörblomsgula väggarna. Samma trappa som Hugh Grant dansar ner för i den romantiska komedin Love Actually. Vilket förvånansvärt många stadsöverhuvuden som kommer på besök till Downing Street brukar ha koll på. Men David Cameron dansar inte. Vi vet att premiärministern en trappa ner har bestämt sig för att avgå. Så småningom är vi bara 4 personer kvar. Av någon anledning bestämmer jag mig för att ta en taxi hem. Min sambo som just vaknat frågar vad jag är hemma. Borde inte du vara på Downing Street 10? Jo, säger jag och åker tillbaka. När kryggningen kommer sitter jag igen på mitt kontor. Kamerorna och journalisterna har nu börjat använda. Jag har sett många kameror utanför Downing Street 10 förr. Men aldrig något som liknar detta. Vi rådgivare försöker lugna varandra. Några gråter. Någon annan plockar upp Larry, Downing Streets huskatt. Larry, den prunvita katten som bor hos premiärministern, ger ett apatiskt intryck. Vilket är konstigt. Det som sker här inne påverkar även honom. Det finns trots allt en viss risk att nästa person som flyttar in på Downing Street number 10 inte gillar katter. Även Larry skulle kunna få sparken. 52% av det brittiska folket har röstat för att lämna den europeiska unionen. Storbritanniens 44 år långa medlemskap i EU är på väg att bli historia. Det är den största politiska skrällen i Europa på årtionden. Det är också den mest omvälvande händelsen för Storbritannien sedan Suezkrisen 1956. Den som markerade slutet för det brittiska imperiet. Klockan 10 på förmiddagen går premiärminister David Cameron ut genom den svarta dörren och möter havet av kameror och journalister. Han meddelar sin kommande avgång. Jag sitter i ett rum på nedervåningen med några andra rådgivare. Ingen av oss har ätit, druckit eller sovit på vi vet inte hur länge. De uppenbara frågorna snurrar i mitt huvud. Vad händer nu? Vad hade vi kunnat göra annorlunda? How did it end up like this? Men det dyker även upp en fråga som ni lyssnare kanske har ställt er. Hur i hela friden kunde en kille från Bankeryd i Sverige hamna mitt i allt det här? Jag heter Mats Persson och det här är mitt sommar i P1. Det där var Lose Yourself med Eminem. Min resa från Bankeryd till den europeiska storpolitikens centrum började med en enkel biljett till San Diego, Kalifornien. När jag var 14 år gammal tog jag det i Bankeryd kontroversiella beslutet att byta ishockey i ett av HV71 ungdomselitlag mot basket. Jag var nämligen på god väg att bli 2 meter lång. Och detta var sommaren 1992 när spelare från den amerikanska proffsligan NBA för första gången deltog i USAs basketlandslag under OS i Barcelona. Jag satt framför TV:n i Bankeryd i den röda villan och såg Michael Jordan dunka bollen över 2 eller 3 försvarare och Magic Johnson passa utan att ens titta. Ishockey var en häftig sport, men det här var det mest spektakulära som jag någonsin hade sett. Jag bestämde mig där och då. Jag skulle spela basket i USA. Från Bankeryd tog jag mig till Svenska Basketligan och M7 Borås. Jag ville hela tiden till USA, men fick höra att det nästan var omöjligt för en svensk att spela i den högsta college-serien vid ett amerikanskt universitet. Då måste man vara minst 2,10 lång och nästan lika bred, hette det. Och så stor var inte jag. Inte ens när jag fuskade till några centimeter i matchprogrammet, som många basketspelare gör. Men jag skickade ändå in ett VHS-band av mig själv när jag spelade basket till Liberty University i Virginia i USA. Till min förvåning fick jag svar direkt. De sa att de skulle titta på bandet, men sen hörde jag inget från dem. 4 månader gick och jag började ge upp idén om amerikansk basket. I början av augusti, bara några veckor innan säsongen skulle börja, bestämde jag mig ändå för att ringa den här coachen en sista gång. Jag satt i 5,5 timme hemma hos mina föräldrar i Bankryd och samlade mod. Sen ringde jag. Det minns vi. Vi kollar igen och hör av oss. Säkert, tänkte jag. Men 1 timme senare ringde det. Och det var så det kom sig att jag 2,5 veckor senare landade i San Diego med ett basketstipendium. Välkommen till USA, sa en av mina lagkamrater. Jag var den enda vita killen i laget och en av få utan kriminellt förflutet. Från den rara hembygden med sitt Konsum och sitt lilla enda konditori kastades jag in i en av de hårdaste och mest testosteronfyllda miljöer man kan tänka sig. Vår coach tvingade på oss 4 timmar långa träningspass varje dag och älskade att hitta på smeknamn på spelare som på olika sätt utmålade oss som svaga. Jag kallades omväxlande för Snövit, den svenska ballerinan och, något mer svårförklarat, godispojken. Alltihop insvept i en stridström och svordomar ej möjliga att återge så här i svensk public service. 3 veckor innan min vistelse besökte jag 2 av mina lagkamrater i fängelset. De hade hamnat i ett slagsmål med ett mexikanskt gäng på ett tacoställe. Och eftersom det var i kraftigt numerärt underläge tvingats sno en bil som stod parkerad utanför och som sålde burritos. Det lämnade ett långt spår av burritos efter sig när det flydde scenen innan det blev stoppade av polisen några kvarter ner. Nu satt det där i orange overaller på andra sidan av en glasvägg. Jag uppskattar att du täcker upp för mig, sa Marcus genom den svarta telefonen när jag besökte honom. Och det gjorde jag. Få ting svetsar samma människor som lagspott. Och jag, godispojken, gjorde mitt allra bästa för att passa in. Jag åkte till Walmart och köpte det hängigaste byxor jag kunde hitta. $7 tror jag att de kostade. Jag såg stöttlöjlig ut. Men jag lärde mig mer under denna period av mitt liv än kanske någon annan gång. Vi talade i princip aldrig om politik i laget. Även om det alltid fanns där i bakgrunden. Min lagkompis Jesse var 22 med 2 bröder i ett fängelse och en pappa som satt inne på livstid i ett annat. Jesse körde mig till träningen med en pistol under sätet. Man vet aldrig när någon kommer försöka jävlas med den, förklarade han. Han hade börjat sälja droger när han var 13. Som han förklarade för mig en dag på väg hem för träningen. Så finns det 4 vägar ut för någon som var född under samma omständigheter som han. Militären, spotten, fängelset eller döden. Som han uttryckte saken, han hade tur. Mina lagkompisar upprepade som ett mantra att USA aldrig någonsin skulle få en svart president. Detta är en vite mannens land, sa de med total övertygelse i rösten. Jag tänkte på Jesse när Barack Obama 15 år senare kom till Downing Street 10 för att besöka min dåvarande chef, Storbritanniens premiärminister David Cameron. Barack Obama kom in i rummet hållandes en kopp te. Hela rummet stannade upp. David Cameron presenterade mig med orden: "Detta är Mats. Han jobbar med Europafrågor." Sen tillade han: "Han spelar förresten basket. Det kanske du förstår av hans längd." Obama tittade på mig och sa: "Yeah, I can tell you got game." Och när ledaren för den fria världen säger det, då måste det ju vara sant. Come on, come on. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Changes, Tupac. Min basketkarriär tog mig så småningom vidare från San Diego till Liberty University i Virginia. Jag bytte den lilla träningslokalen i källaren i San Diego mot en arena med plats för 10 000 personer. Jag var inte i närheten av den amerikanska proffsligan NBA ska sägas, men vi vann mästerskap och matcher mot lag som hade sopat banan med det svenska landslaget vid den tidpunkten. Efter examen fick jag ett jobb på en liten politisk konsultfirma i Washington. Jag såg en annons och ansökte helt enkelt. Chefen för stället var svensk ättling, gillade Liberty University och förbarmade sig över mig. En väldigt republikansk politisk konsultfirma började tillägga. Liberty University var en konservativ plats. Det har kallats för ett Harvard för den konservativa högern. Jag var där på ett basketstipendium. Träffade många fantastiska människor, men köpte inte hela det ideologiska paketet. Nog var lite blå, men inte mörkblå. Min första kontakt med politik hade varit genom SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Jag tror att det finns någon gammal arkivbild hos Jönköpingsposten av mig bärandes ett plakat med den något osympatiska texten "Släng Bildt i Åa" från den första majdemonstrationen. Jag hade valt ut plakatet från en stor högerbanderoller ihopsnickrade av entusiastiska SSU-are. Det var en slump att jag fångades på bild. Jag kom till USA och började tro på ekonomisk frihet och vikten av entreprenörskap. Och från den politiska konsultfirman i Washington ansökte jag till London School of Economics. Ett anrikt universitet i centrala London. Både John F. Kennedy och Mick Jagger från The Stones har pluggat här. Om Liberty University i Virginia var känt för att vara konservativt var London School of Economics känt som vänster. Jag flyttade från Washington till London och här, i den mest kosmopolitiska staden i Europa, pluggade jag med folk från hela världen, många med dubbla eller trippla medborgarskap. Alla brann dem för mer internationellt samarbete och en värld med färre gränser. Där och då blev jag intresserad av det europeiska samarbetet. Den europeiska drömmen är i grunden sund. Europeer har varit i krig om makt, ideologi, religion och gränser eller allt på samma gång i århundraden, vilket kulminerade i andra världskriget. EUs grundare länkade samman nationalstaterna i en handelsklubb. Tanken var att istället för att skjuta på varandra skulle vi handla av varandra och bli partners. Krig mellan nationalstater skulle undvikas genom att göra nationalstaten mindre betydelsefull. Det där tilltalade mina idealistiska kompisar på London School of Economics något enormt. Och jag kan förstå deras inställning. Jag har levt mellan olika länder i 17 år. Jag hittar bättre i Berlin, Bryssel och Washington än vad jag gör i Stockholm. Problemet är att den absoluta majoriteten av människor inte lever på det sättet. För dem finns det inget idealistiskt i att försöka avskaffa nationalstaten. Det ser det som något obekvämt. Min erfarenhet är att detta har absolut ingenting att göra med varken intelligens eller utbildning som man hör ibland. Några av de mest korkade människor som jag har träffat tillhör den kosmopolitiska klassen. Exempelvis alla de i Bryssel som trodde att Grekland och Tyskland kunde dela valuta utan att det skulle skapa problem. Utmaningen är att hitta rätt balans mellan internationellt samarbete, människans behov av lokal förankring och närhet till politiska beslut var det som fick mig intresserad av EU-frågor. Och som så många andra som tror att det har lösningen på världens alla problem i teorin hamnade jag på en så kallad tankesmedja. Mitt första viktiga uppdrag var dock allt annat än intellektuellt. Vi skulle kampanja för att Storbritannien skulle hålla en folkomröstning om Lissabonfördraget, alltså det senaste av EU:s fördrag. ett förslag om att flytta ännu mer makt från nationalstaten till Bryssel. Min uppgift blev att åka runt i landet och i den regniga brittiska vinterkylan pumpa upp en 5 meter hög valuna i plast. Vi använde nämligen denna jättelika upplösbara valuna på våra torgmöten där vi försökte förklara varför det brittiska folket borde få möjligheten att rösta om Lissabonfördraget. Det var under denna kampanj som jag förstod vidden av britternas nedärvda skepsis mot Europa. Vår ständiga kamp handlade om att få lokalpressen att skriva om oss och vår jättelika upplösbara valuna. Vad som var så svårt att förklara var att vi förespråkade en folkomröstning om det nya EU-fördraget, men att vi inte var några EU-hatare som ville att Storbritannien skulle gå ur EU. Därför försökte vi hela tiden hålla det EU-fientliga partiet UKIP och dess anhängare på armlängds avstånd. En förvånansvärt solig dag i South Thanet i sydöstra England hade vi tur. En lokal reporter från BBC var där och filmade mig. Jag pumpade upp den jättelika upplösbara valunan och allt gick fantastiskt bra tills det att en större grupp EU-motståndare dök upp på scenen med stora UKIP-plakat. Medelåldern bland dem var kanske 65, antagligen högre. Jag gick fram till vad som såg ut att vara deras ledare, en man med grått hår och lite lurig blick, och försökte på lugnast möjliga sätt att be dem att flytta sig bort från den jättelika valunan så att deras plakat inte skulle synas på tv. Härifrån eskalerade situationen snabbt. Det är fullständig skandal, skanderade ledaren. Stridsropet fick pensionären att börja marschera fram mot den upplösbara valunan med än mer bestämda steg. I detta läge hade tyvärr BBCs fotograf fått upp ögonen för vad som pågick. Till min fasa vände han nu kameran bort från den jättelika upplösbara valunan och mot min konflikt med de EU-kritiska pensionärerna. Allt medan kameran rullade tog nu EU-motståndarna tillfället i akt att hålla små spontana tal. This is not democracy. Vi lever inte i en demokrati, skanderade deras ledare. Vi lever i en diktatur styrd från Bryssel. Det citerade Churchill och pratade om andra världskriget. England utkämpade inte 2 världskrig för Bryssels skull, sa det och pekade på mig. Nu hade dessutom ett olyckligt, men förvisso sant, rykte börjat sprida sig i deras led om att jag inte var britt. Det tog inte lång tid innan gruppens ledare drog sin slutsats. He's German! Han är tysk, ropade han bakåt till de andra pensionärerna. Vad säger du? Ropade de tillbaka. Säger det att han är tysk? Ja, han är tysk, började ropa till varandra. Då förstod jag att loppet var kört. I politiken måste man alltid välja sina strider. Virginia, clips. Att pensionärerna citerade Churchill var dock ingen slump. All Europapolitik handlar på något plan om andra världskriget, inte minst i Storbritannien. Men britterna har en annan bild av andra världskriget än stora delar av kontinentaleuropa. Tyskar, italienare och spanjorer drog slutsatsen från kriget att det var nationalstaten som var problemet. Det var den som hade skapat fascismen. Att därför ge upp nationell suveränitet till Bryssel betraktas som ett billigt pris att betala för fred i Europa. Britterna däremot drog den rakt motsatta slutsatsen. Det var den brittiska nationalstaten som 1940 stod ensam mot fascismen och som vann. Europas mörkaste stund var britternas stoltaste. Detta spelar roll än idag. Storbritannien har aldrig accepterat EU-samarbetet på samma sätt som länderna på kontinenten. Storbritannien gick med i EU 1973. På den tiden var EU i princip bara en gemensam marknad. Det var den som det brittiska folket röstade för att gå med i. Sen dess har EU blivit något annat. En politisk union med samarbete kring allt från polisen till momsen. Och många britter känner att de blivit inlurade i något som de aldrig röstade på. Jag fortsatte att jobba med EU-frågor. Från att ha varit ansvarig för att sätta fast sandsäckar vid en jättelik upplösbar valurna gick jag vidare till att skriva rapporter och debattartiklar om allt från eurokrisen till EU-budgeten. Jag gick från att möta lokala aktivister till att sitta med de brittiska och europeiska ministrar i tv-studior och radioprogram. Jag blev så småningom chef på tankesmedjan jag jobbade för. Jag rekryterade ett ungt och hungrigt team från runt om Europa och vi blev en av de mest inflytelserika rösterna. Jag blev till och med inbjuden till drottningen men kom tyvärr en timme för sent till Buckingham Palace. Jag läste lite fel på inbjudan, men var det en bal på slottet. Mitt hem dessa år var Westminster i London, alltså kvarteren runt parlamentet nere vid Themsen. Här springer de brittiska politruckerna mellan pubben The Red Lion, där ett oroväckande antal politiska beslut tagits. Och parlamentsbyggnaden, Palace of Westminster, med sin berömda klocka Big Ben. Detta blev min nya miljö och det ständiga samtalsämnet i den miljön var EU. Att det skulle bli en folkomröstning i Storbritannien om EU under min livstid var ofrånkomligt. EU-frågan var större än någon enskild premiärminister. Så mycket politiskt och opinionsmässigt tryck hade byggts upp under decennier. Till britternas historiska skepsis mot EU adderades efter millennieskiftet även invandringsfrågan. EU utvidgades österut 2004. Ungefär ett årtionde senare hade över 1 miljon EU-invandrare kommit till Storbritannien som en effekt av EUs utvidgning. Lönerna i Storbritannien kunde vara flera gånger högre än i Polen, Tjeckien och Rumänien och den brittiska ekonomin skrek efter arbetskraft. När David Cameron blev premiärminister 2010 hade dessutom arbetslösa ungdomar från de krisande euroländerna börjat anlända till Storbritannien. Under en period beräknades över 1/3 av alla portugisiska sjuksköterskor arbeta i Storbritannien. För ekonomiutbildade politruker som jag själv var det lätt att se fördelarna med detta, inte bara för de portugisiska sjuksköterskorna utan även för den brittiska ekonomin. Landet behövde arbetskraft. Men för många i Storbritannien gick den här utvecklingen alldeles för fort. Folk såg sina städer och kvarter förändras för bara några år. Detta underblåste den grundläggande EU-skepsisen i Storbritannien. David Camerons idé var att lösa allt det här en gång för alla. Han ville göra vad tidigare premiärminister inte hade vågat att göra. Det vill säga låta det brittiska folket avgöra den politiska så infekterade EU-frågan. Britterna skulle inte bara få rösta ja eller nej till fortsatt EU-medlemskap. Nej, David Cameron tänkte omförhandla britternas medlemsvillkor och sedan ställa detta nya och förbättrade medlemskap mot utträde i en folkomröstning. David Cameron tänkte sig en ny typ av EU-medlemskap för Storbritannien och egentligen ett nytt EU. Han ville se ett slut på rörelsen mot ständigt mer centralisering till Bryssel. Detta tänkte han sig inte bara skulle gynna Storbritannien, utan faktiskt hela EU. Unionen skulle på sikt inte kunna hålla ihop om den inte blev mer demokratisk och flexibel. Jag trodde på denna EU-strategi eftersom jag var övertygad om att det var det enda sättet att rädda Europa-tanken om fred och partnerskap. Jag var på julkonsert i Royal Albert Hall när David Camerons stabschef ringde och erbjöd mig jobb. Excuse me? Kyrkokören sjöng för full hals i bakgrunden. Jo, jag sa, vill du komma och jobba på Downing Street? Du kan börja efter valet om vi vinner. Jag fick nästan samma känsla som när coachen ringde från Liberty och erbjöd mig scholarship. Jag kunde inte säga nej. Under Pressure, Freddie Mercury och David Bowie. Jag heter Mats Persson. I maj 2015 steg jag in genom dörren på nummer 10 Downing Street. Jag hade sprungit in och ut här ett par år vid det här laget, men nu var jag anställd som en i den inre kretsen. Välkommen till dårhuset, sa en av mina nya kollegor. Downing Street är egentligen ett vanligt bostadshus som helt enkelt blivit omgjort till statsrådsberedning. I huset blandas kristallkronor och pamp friskt med ett rum som ser ut som vilken dåligt isolerad brittisk 60-talslägenhet som helst. I källaren finns säkerhetspersonalen och ett av norra Europas mest ohälsosamma kaféer. Det förterar allt som kommer deras väg. Otaliga försök har gjorts att försöka få dem att förändra sin hälsovårdliga meny. Men säkerhetspersonalen har alltid lagt in sitt veto. Inte för att mindre friterad mat skulle innebära någon säkerhetsrisk, utan enkom för att livvakterna av tradition gillar pommes frites. Downing Street 10 är förutom arbetsplats dessutom premiärministerns hem, vilket jag fick lära mig den något genanta vägen. Jag hade blivit kallad till ett möte uppe i det som benämns som The Flat. Jag knackade på dörren, men ingen svarade. Så jag öppnade och började helt enkelt gå runt och upp i jakt på mötet. Dessvärre så tog jag fel dörr och klev rakt in i familjen Camerons kvällsmåltid. Det satt i köket åt glass. Fyra förvånade ansikten tittade upp på en styck vilsen smålänning. Och det är absolut inget man vill se så där mitt i efterrätten. Sorry, sa jag. David Cameron tog det dock med ro. Han pekade mig åt rätt håll och sa att han snart skulle komma till mötet och fortsatte sedan att äta sin glass. Varje dag på Downing Street börjar med ett möte med premiärministerns stab klockan 08.30. För oss som jobbade på nummer 10 handlade väldigt mycket om att lyckas bli inkluderade i rätt möten. Alltså de möten där viktiga beslut tas. Vilka som blir inbjudna till de här mötena kan verka slumpmässigt, precis som mycket annat på nummer 10, men följer själva verket en strikt hierarki och en tydlig metod. Folk vaktar sina positioner. I många fall har alldeles för många personer fått nys om ett visst möte. Då står man där i klungor utanför premiärministerns kontor och väntar, sneglandes på varandra, typ, hur du verkligen hemma i det här mötet? Under min andra vecka på jobbet, vid just en sån station, kom stabschefen helt enkelt ut och började peka på det som skulle få komma in. Ungefär som en dörrvakt på en nattklubb. Jag kom in, den gången. Har man dock otur kan man få en orderstil med gå upp på ditt rum Mats, så ringer vi dig sen. Men de ringer aldrig. För att överleva den här miljön måste du alltså vara oerhört självsäker och veta när du ska armbåga dig fram, respektive skärma dig fram. Eller när du bara ska hålla huvudet lågt. Vad du än gör får du aldrig framstå som svag eller osäker. Jag hade ändå tur. Mina chefer, stabschefen och David Cameron själv var genuint trevliga människor. Men många av de som jobbar på Downing Street är uppvuxna med idén att de är födda till att styra Storbritannien. Det var inte jag. Några sådana lektioner hade jag inte på Attarskolan i Bankeryd. Men jag gjorde mitt bästa. Jag kände igen mycket från amerikansk basket. Vikten av att tro på sig själv, aldrig låta andra diktera din roll och att alltid tänka på nästa boll. Aldrig på skottet du missade. Blir en av dina idéer nedskjuten av premiärministern eller bara att köra vidare? Känslan du får av att vara med och forma beslut med stora konsekvenser för Storbritannien, Europa och i vissa fall världen är svårslagen. Även där är politiken som basketen. Hundratals timmar av förberedelser och träning leder fram till ögonblicket och du måste prestera. Plötsligt tänker du dubbelt så snabbt. Adrenalinet rusar genom kroppen och instinkten tar över. Men till skillnad från basket så är det faktiskt så att det bästa laget inte alltid vinner. You ready? Forget Mike, nobody.
nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it?
This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name.
Remember the name, Fort Minor. Det här är Sommar i P1 och jag heter Mats Persson. Jag började resa runt med David Cameron i Europa. Vi skulle ju omförhandla Storbritanniens villkor med EU och behövde få de andra länderna med oss. En resa med den brittiska premiärministern har tre kritiska skeden. Den första är att lyckas ta sig ombord på regeringsplanet. Att överhuvudtaget få följa med premiärministern utomlands innebär status i den strikta hierarkin. Det är också grundläggande för att kunna hålla sig själv informerad om vad som faktiskt pågår. Desto större land, desto svårare är det att få följa med på resan. Del två består av att försöka bli placerad nära premiärministern på själva flygplanet. Det fanns 9 platser i regeringsplanets huvudkabin. Och det slogs alla vi rådgivare om att få varje gång vi reste. Denna kamp skedde med det mest brittiska och passivt aggressiva vapen. Till exempel att låtsas stå och hänga av sig kavajen i evigheter för att därmed kunna fortsätta in i kabinen samtidigt med premiärministern. Till saken hör också att vi råkade ha ett av Europas äldsta och minsta regeringsplan. Interiören påminner mer om min pappas gamla husvagn än om Air Force One. Diverse premiärminister hade bollat med tanken att byta upp sig så att det land som en gång styrde över halva världen skulle kunna stoltsera med något lite mer respektingivande än ett gammalt RAF-flyg från tidigt 80-tal. Men rädslan för att pressen skulle skrika om pengaslöseri var för stor. I Sverige kallas ibland media för den fjärde statsmakten. I Storbritannien framstår den ibland som den första och viktigaste. För att kunna vara med i diskussionerna med premiärministern var din placering i flygplanet väldigt viktig. Hamnar du vid fönstret till höger kom du för långt från premiärministern, som satt på en större och bekvämare stol än alla andra till vänster om gången. Hamnar du däremot på en plats vid gången var du inom hörhåll. Och det spelade roll. Beslut om allt från hur många flyktingar Storbritannien skulle ta emot till många detaljer i vår EU-politik togs i slutändan på regeringsplanet. Det tredje kritiska skedet i varje resa med premiärministern handlade om att lära sig hur man kom med i de bilaterala mötena. Alltså mötena mellan premiärministern och hans eller hennes motsvarighet i landet du besökte. Här gäller det återigen att agera som om det vore det mest naturliga i hela världen att du hörde hemma i ett möte mellan David Cameron och Angela Merkel. Vi åkte kors och tvärs över Europa. Vi besökte nästan samtliga EU-länder under 8 månader och välkomnades på väldigt varierande sätt. I Bulgarien bjöd Boyko Borisov, före detta livvakt och då premiärminister, på stort kalas. Vi drack bulgarisk sprit och bjöds på underhållning bestående av folkdans och en bulgarisk ritual som inkluderade att man gick på glödande kol. Borisov tog även med oss i sin helikopter för att stolt visa upp den mur som han har byggt för att mota flyktingtillströmningen. I Luxemburg däremot var regeringen inte så positivt inställd till vår idé om ett reformerat EU. Premiärminister Bettel var så förbannad på våra tankar att han endast bjöd på takeaway sushi på kontoret. I Bayern satt vi och diskuterade Europas framtid med Angela Merkel. Snön föll utanför och hennes helikopter kunde inte lyfta som planerat. I Milano hamnade vi på arkitekturmässa med premiärminister Renzi. Och i Frankrike försökte vi slå två flugor i en smäll och diskuterade EU under det stora klimatmötet i Paris, medan ledare från jordens alla hörn sprang omkring i kulisserna. Överallt serverade det oss av någon konstig anledning sparris. Vi åt så mycket sparris att vi internt började kalla hela omförhandlingen för den stora sparris-turnén. Och vad var då Sveriges roll i hela detta europeiska skådespel? Storbritannien är ju trots allt en av Sveriges viktigaste handelspartner och allierade EU. Ja, vad ska man säga? Stefan Löfven kom till Downing Street 10 för ett möte. Det här var ett bilateralt möte som jag inte hade några svårigheter att ta mig in på. David Cameron inledde, som han alltid gör, med sin engelska privatskolecharm. Stefan Löfven var tyst. David Cameron drog ett av sina skämt. Stefan Löfven sa inte så mycket. David Cameron förklarade tanken bakom omförhandlingen. Stefan Löfven sa inte så mycket. David Cameron berättade sedan om processen. Stefan Löfven sa fortfarande inte så mycket. David Cameron förklarade sedan vad som skulle hända härnäst. Och Stefan Löfven sa inte så mycket. Vi gick från mötet. När jag kom tillbaka till mitt kontor hade jag fått ett mejl från en av Camerons närmsta. Hej! Chefen undrar varför svensken var så tyst.
Allt som villan, alla drömmar, all strävan, all kunskap, allt vetande blir till en chans som försvann att finna sig själv. Verkar bli till ett meningslöst letande om vi inte kan ta hand om varandra.
Vetande, Svenska Akademin. På EU-toppmötet i februari 2016 sydde vi ihop säcken. Vi hade lyckats förhandla fram reformer på fyra olika områden. Det två viktigaste var en tydligare gräns mellan en europeisk arbetsmarknad och nationella välfärdssystem. Och den andra var garantier att euroländerna inte skulle kunna skriva regler som övriga, som Sverige och Storbritannien, blir tvungna att följa. Vi fick ungefär de eftergifter som vi hade bett om. Men responsen i delar av brittisk media var brutal. Avtalet luktar bajs. It smells like poo, sa en av David Camerons egna partikollegor. Och det var ungefär vad kvällspressen också skrev. Det var i detta tonläge som vi gick in i folkomröstningskampanjen om EU. Vi försökte övertala det brittiska folket att rösta för vårt framförhandlade nya EU-medlemskap. Och vi trodde att vi kunde få dem med oss. Vi hade inga illusioner om att detta skulle bli lätt. Och mycket riktigt, folkomröstningskampanjen blev en av de mest aggressiva kampanjerna i Storbritannien. Frågan om EU splittrade både Torypartiet och familjer, ställde unga mot äldre och London mot resten av landet. Argumenten reducerades på båda sidor ibland till rena lögner. Visst överdrev vi i många fall fakta om hur stor ekonomisk förödelse ett utträde ur EU skulle innebära. Men det som ville lämna EU var absolut snäppt värre. Framförallt när det gällde att länka den fria rörligheten i EU till den pågående flyktingkrisen. De påstod bland annat att om Storbritannien stannade kvar i EU skulle landet inom en snar framtid tvingas ta emot miljontals turkar. Vilket var långt ifrån sant. Visst hade vi giltiga resonemang och många goda idéer. Men ibland gick det över styr på ett sätt som policyrådgivare som jag själv aldrig riktigt var bekväm med. Jag satt bland annat med några av regeringens ekonomer och försökte räkna fram hur mycket dyrare det skulle bli att ge sin mamma blommor på mors dag efter Brexit. Denna siffra hade vi tänkt använda för att helt enkelt skrämma lite med i kampanjen. Och visst kan en pott av exempelvis blommor bli dyrare efter Brexit. Men det är såklart svårt att säga med exakt hur mycket. En annan lysande plan vi hade var att låta Tim Peake, Storbritanniens enda astronaut, hålla upp en av våra valaffischer i rymden. Vi hade seriösa diskussioner om vem från regeringens högsta kretsar som skulle kunna övertala honom. Folkomröstningskampanjens allra löjligaste ögonblick inträffade dock på floden Themsen i London. Det EU-fientliga partiet UKIP:s frontman Nigel Farage hade organiserat en flottilj av fiskebåtar som seglade upp för floden mot parlamentet. Båtarna var fulla med arga EU-kritiska fiskare. Vi försökte bemöta detta med att skicka ut en egen båt bemannad av popsångaren Bob Geldof. Han var aktiv i kampanjen. Och det slutade med att Sir Bob Geldof och Nigel Farage stod och skrek på varandra mitt ute i Themsen. Det är svårt att så här i efterhand beskriva exakt hur infekterade och aggressiva de sista veckorna var. En vecka innan Storbritannien röstade mördades Labour-parlamentarikern Joe Cox tragiskt på öppen gata av en man med främlingsfientliga sympatier. En ensam galen panna stod för dådet, så man ska akta sig för att dra slutsatser. Men det kommer ta många år för Storbritannien att läka från folkomröstningskampanjen. En lång läkningsprocess, oavsett vilket resultatet hade blivit. Song of the Lonely Mountain, Neil Finn. Så vad gick fel? Varför förlorade vi? Jag visste att David Camerons folkomröstning var riskabel. Jag gick in i det här äventyret med helt öppna ögon. Demokratin är oberäknelig. En stor del av problemet handlade om timing. Folkomröstningen kom att ske mot bakgrund av både eurokrisen och den europeiska flyktingkrisen. Båda var rena PR-katastrofer för EU-samarbetet och fick många britter att vilja fly från allt vad Bryssel hette. Hade folkomröstningen hållits i år istället för 2016? Efter Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och efter att både eurokrisen och flyktingkrisen har lugnat sig kunde resultatet mycket väl ha blivit annorlunda. Något som var helt omöjligt för oss på Downing Street 10 att förutse var oppositionens roll under folkomröstningskampanjen. Vi var beroende av att Socialdemokraterna i Labourpartiet lyckades mobilisera sina väljare mot Brexit. Labours ledare Jeremy Corbyn var på pappret för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Men det var inte någon hemlighet att han i själva verket var EU-skeptiker, om inte ren EU-motståndare. Jag själv då? Vad var min roll i Brexit? Självklart gjorde jag misstag. Men jag var bara en liten del i ett stort maskineri. Jag hade önskat att vi var mer ambitiösa när vi försökte omförhandla Storbritanniens villkor med EU. Och att vi hade överdrivit mindre i själva kampanjen. Även om de som ville lämna EU var värre, bidrog även vi till det höga tonläget och den infekterade stämningen. Samtidigt hade vi inte tydligt svar gällande folks oro för den stora EU-invandringen. Huvudanledningen till att vi förlorade folkomröstningen, troligtvis. Jag hade ju själv förespråkat fortsatt fri rörlighet. Jag önskar generellt att vi hade haft mer tid. Att inte hade behövt gå så snabbt från vår omförhandling av Storbritanniens EU-villkor till själva folkomröstningen. Även personligen hade jag också velat haft mer tid. Så fort jag började känna att jag verkligen förstod hur regeringsmaskinen fungerade var allt över. Jag tror fortfarande på att EU måste förändras. Jag tror att David Cameron hade helt rätt om detta. Förändrar vi inte unionen och gör den mer flexibel kommer vi inte kunna rädda Europatanken. Jag tror att hans instinkt gällande detta var helt korrekt. Brexit förändrar inte det. David Cameron var på många sätt en briljant premiärminister. Hela vårt projekt, att omförhandla Storbritanniens villkor och hålla folkomröstning, tog bara lite mer än ett år. Men vi hade ju egentligen ärvt en kampanj som hade pågått i Storbritannien i över 40 år. Vad vi gjorde var bara en del av en lång process. Vi försökte hantera ett politiskt tryck som hade byggts upp under decennier. På samma sätt har EU i decennier byggt upp sin byråkrati och undvikit att ge folk den möjlighet som vi faktiskt gav britterna. Rätten att bestämma om detta var vad de verkligen ville ha. En union kan inte fortsätta med ett så stort demokratiskt underskott utan att politiska spänningar byggs upp. Visst ställdes allt det där på sin spets i Storbritannien, men det finns i alla EU-länder. Och om det finns något att lära sig från hela den här historien så är det vikten av att hantera politiskt och demokratiskt tryck i en fråga innan det blir alldeles för stort och exploderar som det gjorde i Storbritannien. Och Sverige är inte immunt.
This is wrong. This is wrong. This is wrong.
Matilda med Alt-J. 3 veckor efter att jag satt på Downing Street och såg valkrets efter valkrets rösta för Brexit utsågs Theresa May till ny premiärminister. Vi fick 48 timmar på oss att packa ihop våra grejer och lämna Downing Street 10. Flyttbilar stod parkerade utanför för att ta familjen Camerons möbler till deras nya adress. David Cameron höll ett sista tal till personalen. Det var värdigt och ödmjukt. Han citerade den gamle politikern Enoch Powell som brukade säga att alla politiska karriärer kommer oundvikligen att sluta i ett misslyckande. Och det är ju sant. Så småningom förlorar man alltid ett val eller en folkomröstning eller en partiledarstrid. Sådan är politikens natur. Vi applåderade honom som traditionen bjuder hela vägen ut ur huset. Några timmar senare lämnade även vi huset för sista gången. Och vi gick mer eller mindre direkt till puben, som jag får för mig också är tradition. Dagen efter vaknade jag sent och låg och funderade över vad det hela friden jag nu skulle göra med mitt liv. Vad gör man efter en grej som denna? Möten med Angela Merkel, regeringsplan, livsviktiga frågor och definierande historiska skeenden. Jag kände mig tom. Sen började telefonen ringa. Banker, konsultfirmor och pensionsfonder. Alla ville nu anställa Brexit-experter. Någon som kunde hjälpa dem att svara på frågan vad tusan som pågick. Den här stationen var inget jag hade önskat mig. Men jag förstod i alla fall att jag inte skulle behöva gå arbetslös särskilt länge. Och sen ringde den nya stabschefen på Downing Street 10. Vill du komma och jobba med att implementera och förhandla vårt utträde ur EU? Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag var ju emot att Storbritannien skulle lämna EU. Nu skulle det troligtvis ske, och visst ville jag att det skulle ske på ett så bra sätt som möjligt. För Storbritannien och för Europa. Det var dessutom en mycket smickrande förfrågan. Om jag tog jobbet ska jag bli den mest seniora rådgivare från David Camerons stab som överlevde politiskt. Det här var min chans att stanna kvar på planen. Att få fortsätta spela. Jag kände också maktens dragningskraft. Och den är inte att leka med. Den kittlande känslan av att fysiskt vara i rummet där de stora besluten tas. Att vara en av kanske 10 personer i landet som verkligen vet vad som pågår. En av dem som vet vad som sades i de möten som tidningarna bara spekulerar kring. Den känslan. Och så att ha ett jobb där det du gör faktiskt kan göra världen bättre. Där du är med och skriver historien, förhoppningsvis till det bättre. Jag kände ansvar. Men makten har alltid ett pris. Du lever för ditt jobb. Några helger eller någon semester existerar knappt. Ringer premiärministern måste du släppa allt. Och när du inte jobbar måste du bevaka din egen position, din plats vid hovet. Allt detta riskerar att äta upp dig inifrån. Jag vet vad politiken kan göra med människor. Jag har sett det absolut bästa i politiken. Som när Westminster i London stod upp mot den fruktansvärda attacken då en terrorist mälde ner oskyldiga människor med en skåpbil och mördade en polisman utanför själva parlamentsbyggnaden. Där stod Westminster upp med demokratins fulla kraft. Parlamentet öppnades redan nästa dag och parlamentarikerna gick till jobbet under Big Ben som blev som ett långfinger i luften mot de fega terroristerna. Jag har sett Europas demokratier möts, förhandlar och skapar politik på fredlig väg. En kontinent med världens blodigaste historia har med politikens kraft blivit något helt annat. Ja, jag har sett det vackra i politiken. Men jag har också sett det fula, intrigerna, makthungern, fulspelet. Hur hela min politiska familj i Storbritannien, det konservativa partiet, splittrades av Brexit. Hur vänner blev politiska fiender och folks personliga ambitioner plötsligt trumfade allt. Jag har sett retoriken i en folkomröstningskampanj gå över styr. Jag har sett naken politisk ambition i Europa utklädd till idealistiskt prat om Europatanken. Och jag har sett hur religion och politik blandas ihop med vilseledande konsekvenser i USA. En sak som jag har lärt mig är i alla fall att politiken aldrig kommer att ta hand om dig. Du ger dig in i det politiska spelet och tror att din värld av ministrar, parlamentariker, makt och beslut är allt. Du lever för den. Den tar upp all din tid. Men vad du måste förstå är att politiken aldrig kommer finnas där för dig när du faller. Den kommer inte bry sig om din hälsa eller din familj. Eller egentligen ens om dig som människa. Du är alltid utbytbar. Det ligger liksom i demokratins natur. Jag har sett så många människor offra både hälsa och familj för politikens skull. Och sen har de stått där ensamma. Alla har inte min tur med exempelvis fantastiska föräldrar som har varit där genom vått och tott. Politiken är den mest opolitliga vän du kan ha. Inom ett år efter att Theresa Mays nya stabschef ringde och erbjöd mig arbete hade han själv förlorat sitt jobb. Theresa May hade förlorat sin majoritet i parlamentet efter en sensationellt dålig valkampanj. Och då rullar huvudena. Som David Cameron sa, alla politiska karriärer slutar i misslyckande. Jag var på London Zoo av alla ställen när jag slutligen tackade nej till det där jobbet för Theresa Mays regering. Mina känslor var blandade när jag skickade iväg sms:et. Jag hade ju precis sagt nej till en position som de flesta i min station hade tackat ja till utan att ens tänka närmare på saken. Jag sa nej till makt och till inflytande, till adrenalinrushen, till att spela på den stora arenan med de stora spelarna. Och jag valde något annat som jag inte riktigt visste vad det var. Men jag valde i alla fall själv. Den lyxen av få människor i politiken. Oftast knuffas man av plan. Jag gick i alla fall frivilligt därifrån. Kanske var allt ännu inte så tokigt. Kanske hade jag ändå gjort något rätt. Jag tog min dotters hand och gick genom Regent's Park. Löven hade börjat byta färg. Och sensommaren höll på att gå över i höst. Jag höll mitt huvud högt.
Det var Sommar i P1 med Mats Persson. Producent Henrik Jonsson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.